Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Lena Wengenrud, professor i statsvetenskap Göteborgs universitet, forskar bland annat kring det här med kvinnorepresentation i riksdagen. Och då undrar man förstås, hur har trenden sett ut de senaste decennierna i vårt parlament?
Ja, om man kan säga sen 70-talet så har det varit en stadig ökning av andelen kvinnor i riksdagen. I början på 70-talet var då partierna första gången började liksom lägga vikt för de här frågorna och satt sig en gång i tävla mellan partierna vem som skulle vara bäst på att ha hög andel kvinnor i sin partigrupp. Så 1971, ja då hade vi 14% i riksdagen. Sen efter valet 73 så steg det upp ända till 21%. Och det här var liksom då ett gigantiskt hopp, särskilt vid den tiden. Sen har det varit en ganska stadig ökning sedan dess. Och en nedgång då som blev väldigt uppmärksammat var valet 1991. Då gick andelen kvinnor i riksdagen ner från 38 till 34%. Och ser man det här internationellt så var det fortfarande en väldigt hög andel kvinnor i riksdagen. Men det blev väldigt uppmärksammat för det var just ett brott mot tidigare trender. Också ett brott mot den föreställningen att när det gäller jämställdhet, ja men allting går framåt, allt ordnar sig efter tid sådär. Så då i nästa val, valet 1994, då gick alla etablerade partier ut och lovade varannan damernas på sina valsedlar. Och det fanns också ett tryck av en feministisk rörelse då som kallade stödstrumporna. Så att det fanns ett tryck utifrån och partierna gick ut och lovade det här. Så efter det valet 94 så fick vi första gången då över 40% kvinnor i riksdagen. Idag efter det senaste valet så andelen 44%. Så man kan säga att under den här perioden då som är ganska lång från 1994. Ja då har det inte hänt jättemycket utan det är liksom en ganska stabil trend. Högsta siffran vi har haft i den svenska riksdagen tror jag varit 47%, så det har varit lite högre än vad det är nu. Men sen 94 kan man säga att det handlar om en utjämning. Och tittar man på kommunerna i Sverige så är det också motsvarande trend. Det är ganska stora variationer mellan kommuner. Det finns kommuner där andelen kvinnor är inte mer än 30% och finns kommuner där andelen kvinnor är över 50%. Men tittar man på genomsnittet och då följer den utvecklingen i riksdagen. Stort hopp valet 94 och sen har det inte hänt så jättemycket sen dess.
Är det så att den här kvinnorepresentationen och jämställdheten är viktig för demokratin i stort? Och på vilket sätt i så fall?
Ja, det är det absolut. Och det är det på flera olika sätt skulle jag säga. Traditionellt så finns det en rad olika argument då för varför man överhuvudtaget ska bry sig om det här med fördelning av kvinnor och män. Det gäller också fördelning av andra grupper som inrikes- och utrikesfödda, äldre, yngre och så vidare. Och ett argument är ju att det handlar om rättvisa. Om man har en väldigt skev fördelning av olika sociala grupper i parlamentet, alltså de som ytterst bestämmer om våra lagar och så vidare. Ja, då är det antagligen någonting som är skevt när det gäller liksom rekryteringen till parlamentet. Att, då kan man börja misstänka att det här går nog inte helt liksom rättvist till. Så att det är ett rent rättvist argument. Sen finns det ett argument som mer handlar om att få in en bredd i erfarenheter. Att många olika perspektiv ska brytas mot varandra. Är du en medelålders man uppvuxen i en storstad, ja då har du andra erfarenheter än om du är en ung kvinna uppvuxen på landsbygden till exempel. Så att det är också ett argument. Och det tuffaste argumentet då, eller mest långtgående, det är att ja, politiken blir faktiskt annorlunda beroende på hur sammansättningen ser ut bland de som beslutar.
Ja, det där är ju intressant, för man undrar på vilket sätt blir då politiken annorlunda?
Ja, det vi har kunnat se i våra undersökningar då, vid den här institutionen jag är verksam, så görs det ju en mängd olika undersökningar varje gång det är val. Vi gör ju enkäter till väljare och frågar dem vad de tycker och tänker om politik, vad som är viktiga frågor. Och på motsvarande sätt så gör vi då enkäter till politiker i riksdagen, politiker i kommunen. Vi har själv också gjort en rad personliga intervjuer där jag har suttit med, ner med politiker och pratat med dem ansikte mot ansikte. Och den här frågan du ställer, den är förstås jättesvår att besvara, för att det, man ska tänka på då att politik, när den väl kommer till omröstningen i riksdagens kammare eller i kommunfullmäktige, då är den ju i regel avgjord. Så politik utformas ju i en mängd liksom småmöten i utskott, i partigruppsmöten och så vidare. Så att väl framme till beslut så följer de flesta partilinjen. Men det man kunnat se då undersökningar när man använder sig av enkäter, gör intervjuer och så vidare, det är att kvinnliga politiker lyfter upp de frågor som är särskilt viktiga för kvinnliga väljare när de tar ställning till sitt partival. Vi vet att för kvinnliga väljare är frågor om socialpolitik, familjepolitik, olika välfärdsfrågor betydligt viktigare än för män när de tar ställning till sitt partival. Det här betyder ju inte att alla kvinnor tycker på ett sätt och alla män tycker på ett annat sätt. Men det finns skilda liksom tyngdpunkter bland kvinnliga och manliga väljare. Och de här skillnaderna kan man också se i riksdagen. Och särskilt tydligt var detta på 80-talet, 90-talet. Att det var kvinnliga politiker som tog upp och drev frågor som handlade om kvinnliga medborgares situation. Idag är mönstret lite mer utjämnande. Men mer konkret, vad kan det handla om? Det är väldigt mycket i Sverige, men även andra nordiska länder, så är i huvudsak kvinnliga politiker som drivit ut utbyggnad av offentlig barnomsorg. Möjligheten att kunna kombinera yrkesliv och familjeliv. Jag tror inte heller att vi har haft en föräldralagstiftning som vi har idag utan en stor andel kvinnliga politiker. Sexköpslagen från 1999 är ett ytterligare sånt exempel där kvinnoorganisationer utanför riksdagen drivit på frågor men sen då samarbetat med kvinnor i riksdagen som i sin tur då samarbetat med manliga kollegor. Så det finns liksom ett antal såna här konkreta reformer som man kan peka på. Men sen kan man säga så här att frågorna i alla partier kan man se ett mönster att den här typen av frågor får större tyngd. Men sen exakt vilken lösning man vill ha på konflikt, yrkesliv, familjeliv eller för den delen mer rena jämställdhetsfrågor. Där behöver det inte finnas någon enighet, utan det man kan se som ett mönster är att kvinnor i partierna lyfter fram det här. Sen om man vill ha 6-timmarsdag eller vill ha någon annan lösning, ja, det är ju fortfarande partiskiljande.
Jo, en reflektion på det är ju att det man diskuterar idag och de frågorna som spås bli stora nu i valrörelsen, det är ju då typiskt manliga i så fall frågor som brott och straff, rättsväsende, till och med försvar. Vad är dina tankar kring det?
Ja, nej men jag håller helt med. Och det är också det här som man, om man tittar då på rent konkret numerär andel kvinnor, så trodde vi ju länge att ja, men det här ordnar sig av sig själv. Det är något som går framåt och alla kurvor pekar uppåt. Så valet 91 så blev detta då en tankeställare för väldigt många. Och jag gjorde intervjuer i riksdagen då med väldigt många politiker våren 94 inför då den valrörelsen när varannan damernas var mest aktuell. Och det var så intressant för att jag intervjuade både kvinnor och män. Och kvinnliga politiker, de hade en tendens att säga ja, nu blir vi 40%, det är nu det stora arbetet sätter igång. Medan manliga politiker sa ja, nu har vi varannan damernas, nu kan vi väl sluta prata om det här med jämställdhet. Nu har vi nått dit vi ska. Och lite grann så här tror jag att det är att de här frågorna behöver hela tiden liksom vara uppe och debatteras, för annars har de en tendens att sjunka undan. Och jag pratade innan om att det här att ja, kvinnor och män närmar sig varandra i riksdagen och fler män än tidigare börjar också driva olika välfärdsfrågor, socialpolitik och så vidare. Att vi ser faktiskt i våra undersökningar att ja, men vi är nog på väg tillbaka till ett gammalt mönster med mer tydliga könsskillnader återigen bland politiker.
Men ser du ett problem eller ser du det som ett misslyckande att det är de här typen av frågor man diskuterar? Kvinnor borde väl kanske också bli engagerade i den här typen av frågeställningar?
Jo, det är självklart med frågor om lagordning och brottsfrågor och så vidare. Det är klart att det rör kvinnor i jättestor utsträckning. Det jag tror det är liksom att om de frågorna enbart får utrymme så fångar man inte mycket av den verklighet som fortfarande är mer aktuell för kvinnor än för män. Så att problemet här är väl om man har en frågerörelse där bara vissa frågor får utrymme och inte andra.
Du har ju också forskat kring varför kvinnor i högre grad än män uttrycker en oro kring samhällsutvecklingen. Varför är det så? Vad är dina tankar?
Ett traditionellt sätt att tolka det på det är att säga att ja, kvinnor är lite mer inte så riskbenägna och man vill se att det här är ett gammalt traditionellt könsmönster där kvinnor inte tar risker på samma sätt och då spiller detta över i oro för samhällets utveckling. Och det är kanske en del av analysen att det är så. Men det vi också kunnat se i vår undersökning är att ja, det finns bland kvinnor också en omsorg om samhällets utveckling. Att man är orolig för att det går helt enkelt åt fel håll. Och det kan vara en del av ett sånt här mönster.
Slutligen, vad är din syn när det gäller kvinnorepresentation då i parlamentet? Ska man skynda på den utvecklingen? Är det önskvärt? Hur gör man det i så fall? Berätta.
Politikerna har skyndat på den här utvecklingen ända sedan 70-talets början i Sverige. Så det är ingenting nytt att man försöker skynda på det här. Det började en process där man mer satte upp liksom lösa målformuleringar. Man satte upp regleringar för hur det skulle se ut internt i partierna. Sen på 80-90-talet kom mer av kvotering. Så det har vi ju idag i några partier, men inte alla. Och de partier som inte har kvotering har ju fortfarande någon typ av satsningar. Så att det här är någonting som ständigt görs. Jag tror det är ganska farligt att gå ut och säga som forskare så här att ni ska göra så, ni ska göra si. Utan det viktiga är här att frågorna ständigt finns med, finns uppmärksammade och så vidare. Sen finns det olika sätt att göra det här på. Och jag tror att när det gäller politiska partier att det bästa är att de hittar ett sätt som har stöd, har förankring. Att införa kvotering uppifrån om det inte passar ens partikultur, det tror jag bara kan leda till bakslag.